Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är underbara Sanna Nilsen. Få artister har börjat så tidigt som hon och som haft en ihållande karriär hela vägen. Hon började som 7-åring med olika talangjakter och som 11-åring så kom hon med sin första singel. Idag är hon en av våra mest älskade artister då hon bland annat varit med i Melodifestivalen 7 gånger och programmet Allsången på Skansen i 7 år. Hon vann TV-kristallen 2 år för bästa kvinnliga programledare. Hon har även tagit klivet in som skådespelare då hon har medverkat i flera musikaler och teateruppsättningar som Dr. Zhivago, Oscarsrevyn och nu är snart aktuell igen med Funny Girl på Malmöoperan som är nästa år. Hon skriver även egna låtar men jag har förstått när jag läst om henne att där är inte självförtroendet lika starkt som när hon är på scenen. Jag är nyfiken på om det har att göra med att hon tidigare i ung ålder var mobbad och om och hur den tiden har påverkat henne. Vi pratar om det men också om livet och den framgångsrika resa hon har haft i sin karriär. Om att våga utmana sig själv, att nå sina drömmar och att också våga lita på det man känner som kan vara en utmaning i sig själv. Och självklart pratar vi om livet som mamma till Gibson som precis har fyllt 1 år.
Och jag ser att du har Polly.
Exakt, jag har Polly.
Har du gjort research?
Exakt, det var så roligt därför att du säger någonstans där jag läste att man kan inte ta en, man måste ta fler.
Nej, jag vet, jag vågar inte börja.
Nej, precis. Och då blev jag så lycklig att du hade samma craving på samma. Det är mitt favoritgodis.
Är det sant?
Yes.
Nej men gud, jag tror inte jag har träffat någon som har Polly.
Nej men Polly, till och med när jag sprang maraton, det var 2013. Ja. Jag och en kompis, vi gillar Polly båda två.
Ja.
Då hade man så här rescue belt runt midjan.
Du Polly?
Med liksom pengar man skulle behöva ta sig.
Just det.
Och då hade jag stoppat ner en liten påse med Polly som hon skulle få vid mållinjen.
Nej.
Så jag blev ju helt lycklig när du sa att du älskade Polly. Så nej, då tänkte jag att,
vad roligt.
Polly och chokladbollar.
Ja, Polly och chokladbollar.
Ja, det är läget. Bra. Men härligt att du är här. Välkommen ja. Sanna.
Tack så jättemycket. Vad fint att få vara här.
Ja, supermysigt. Och jag måste bara säga, jag har lyssnat nu på låten Mer än ord.
Ja.
Nej men alltså, herregud, den här texten.
Mm.
Jag upplever att det är den tryggheten som jag skulle... För det kan ju vara till ett barn, det kan vara till en partner.
Mm.
Precis lika gärna.
Mm.
Men och den tryggheten som jag upplever i texten känner jag med mina barn. Men det är verkligen det här som jag ser fram emot den dag jag träffar någon.
Mm.
Och det här när det vi säger utan ord,
ja.
Den är så klockren. För att man behöver inte alltid säga ord, tänker jag.
Nej, precis. Nej, och när vi skrev den också så... Det är ju någonstans en... berättelse om hur jag och min sambo träffades. Och så försöker man att balansera det där. Att ja, men det kan vara ett större perspektiv också såklart. Men då var det väldigt mycket så här att jag föll så oerhört mycket för det vi sa utan ord. Alltså att vi kunde sitta tysta i ett rum eller tysta på en bilfärd upp till Dalarna i 4 timmar och sa inte ett ljud. Och det kändes ändå så tryggt och bra. Så att det var därför den meningen kom till.
Ja, den är så otroligt fin. Vi har just det att man kanske går på en, säger att man är på en fest eller någonting. Och så ja. Bara tittar man på varandra så vet ja. Man att
ja.
Ja, vi är där. Men man behöver inte säga någonting.
Nej, precis.
Ja, den är så otroligt fin. Jag tänkte liksom mycket på mina barn också när jag lyssnade
ja,
den, på den. För att just att de är ens universum.
Ja, precis.
Runt omkring. Men det är du och Linnea...
Jag och Linnea Henriksson på text och så Alex Kild står för musiken där då. Ja, och den här texten kom ju också till, alltså nu har ju den fått en helt ny innebörd för mig i och med att jag också har blivit mamma sedan ett år tillbaka. Men vi började ju skriva på den här texten innan min lille son kom. Så att då handlade den ju om en sak, eller en person kanske. Men nu helt plötsligt så har den ju fått en annan... ännu djupare innebörd. Liksom. Mm.
Men det är det som är fint tycker jag med låta just det att jag har ju ingen som jag kan tänka så partnermässigt. Mm. Men så ändå känner jag ja. Connectad till låten för jag tänker mina barn.
Ja, och det är jätteviktigt. Det ska ju vara, jag vill ju att lyssnaren ska få hitta sin relation till låten, så det tycker jag är jättefint.
Och det är väl också en del när man skriver att era ord blir mina till exempel som
ja,
lyssnare.
Precis.
Att jag gör det till... För det,
ja, att du kan känna igen dig i det och att du kanske hittar ord också som du bara, ja men precis som du sa nu. Det är en så klockren mening det här, det vi säger utan ord. Att du hittar någonting som verkligen känner att, ja men det är precis så jag känner för mina barn också. Eller för den relationen som jag, som betyder för mig.
Mm.
Men det är superviktigt och jag lär mig så mycket också när man skriver och skriver tillsammans med andra. För jag tycker det är skitsvårt att öppna på den där dörren också. Vad är det jag egentligen... känner och tycker och vad vill jag berätta i det här och att våga göra det också för någon annan än den man kanske lever med eller för sig själv, det är svårt och det tar lite tid.
Är det en balansgång tycker du?
Ja, det är en balansgång, men jag tror också att jag är väldigt, jag har ju gjort ett val väldigt tidigt också att vara ganska privat så här när man är offentlig och att försöka vara personlig, men ja, men den där balansen, hur mycket ska man bjuda på och inte? Och så vill man också då börja skriva musik. Och så när man skriver texter ibland så tänker jag, men det här kan jag ju inte leverera. För nu kommer de ju tro, vad händer i hennes liv liksom? Och så kanske det inte alls handlar om mitt liv, men det blir ändå så otroligt nära. Så att det är en svår balansgång det där.
Mm. Men hörru, om man tänker tillbaka då, för du började ju som 7-åring.
Ja.
Just det att du väljer också det privata, tänker jag att du vill hålla det, för att det blev ju väldigt tidigt då med olika talangjakter och sen var du 11 då när din debut singel till en fågel.
Exakt.
Vad minns du från den första tiden när du var i studio, kommer du ihåg hur det var att gå in
när
i studion?
När jag var 11 där, jag minns det är ju, alltså man minns liksom inte så himla mycket, jag minns liksom fragment sådär, men jag minns ju att jag, producenten Lennart Sjöholm, jag minns att vi skulle åka till honom här i Stockholm och jag stod i hans potatiskällare, tror jag, alltså minns jag det som att det var massa potatis och det, eller det ja men du vet så här, jag bara, nej men gud, det är massa potatis, det doftar potatis och det, ja men det var ju liksom en jordkällare typ, kändes det som. Och första gången jag liksom stod i en riktig studio, eller vad man ska säga. Eller jag hade stått i vissa studios tidigare, men nu skulle jag spela in min nya singel, så på riktigt. Och det är väl typ det jag minns från den inspelningen. Och också att Lennart, han var så här, han var fantastisk, men han var verkligen så här, nu tar vi det en gång till. Vi tar den frasen en gång till. Och jag minns att jag blev så irriterad, att jag bara, men jag har sjungit den här jävla låten nu hur många gånger som helst. Vadå, är jag inte bra liksom?
Lite, men för jag tänker ju, roligt med det här med potatisgrejen, med tanke på att man pratar om det här glamorösa livet som många kan tro att det är liksom, men man kan hamna i en potatiskällare också.
Jajamän, absolut.
Men du var ju så himla blyg.
Ja.
Och det var det, då tänker jag så här, att kliva in då och börja sjunga för andra och de ska någonstans lite grann bedöma en. Var du blyg i den situationen också? När det gäller sången?
Nej, där har jag nog alltid varit så här, och jag vill lära mig och ge mig råd och tips. Men visst, absolut så kunde jag väl säkert tappa liksom mitt egen humör i min känsla någon gång, men som nu med Lennart då, eller med någon producent, att nej men gud, jag orkar inte detta mer, nu måste vi ta en paus, eller vad, att man bara känner att jag nailar inte detta, och då blir jag liksom lite irriterad. Men blyg, jag skulle nog inte säga att jag har känt mig blyg i de situationerna, för att det har varit så otroligt roligt att få bara lära mig vissa saker och hur man kan sjunga i en studio, man kan liksom, hur sångljudet kan vara och man liksom sjunger i lurar. Och, det var en helt ny värld som upptäcktes. Så jag bara sög in mig.
Alltid. Kände du dig hemma då?
Ja, jag gjorde det. Mm. Och det gjorde jag faktiskt första gången jag ställde mig på scenen. Jag vet, mamma och pappa var så här, du är 7 år gammal och räcker inte upp handen i skolan, vågar knappt liksom titta på folk. Hålla ögonkontakt med dem. Det kan jag känna idag, att jag också har lite svårt med ibland att blygheten kommer.
Mm.
Att jag flackar lite med blicken ibland för att jag inte riktigt är kanske 100% trygg eller vågar hålla fokuset där. Men på scenen då var det hur lugnt som helst. Och jag vet inte riktigt varför, men jag känner mig trygg där.
Och din mamma och pappa som du nämnde, de var ju gillade att dansa. Det var mycket dansbanor som ni var ute på. Vilken typ av musik blev det automatiskt för dig från början?
Ja, men det blev ju att jag lyssnade väldigt mycket på dansband eftersom mamma och pappa var ute och dansade mycket. Och då följde jag oftast med. Men det var väldigt blandat. Alltså, det var ju Lotta Engbergs orkester som gick där hemma. Eller Kristina Lindbergs orkester, och sen var det Arvingarna, och sen rätt som det är, ja, då kom Michael Jackson, och sen, men sen så när jag var typ 11-12, då tror jag fick min första skiva utav min dåvarande manager Bert Månsson, och då var det Celine Dion, den här Falling Into You-albumet, det här vita konvolutet, så. Och sen var det bara Celine Dion för hela slanten, eller Celine, Whitney Houston och lite sånt där. Så att,
ja, deras röster är ju... Jag har ju faktiskt varit hemma hos Celine Dion.
Nej, men du skämtar!
Nej.
Va? Nej, men alltså... Såg du mina ögon?
Jag såg dina ögon ut 2 gånger. Jag tänkte på det när jag läste om det.
Ja. Nej, men, du...
men hon är ju... Så, alltså, jag måste bara säga det då, för att hon är ju så otroligt härlig person.
Ja, hon är det.
Alltså, hon har sån sjuk humor. Så att, hon skämtar hela tiden.
Nej,
alltså, riktigt rolig är hon.
Nej, men, gud,
riktigt rolig och väldigt så här generös. Kolla, här i min garderob. Här kan du få titta på allt hon vill. Och så öppnar hon alla skåpen. Och hon öppnade liksom... Ja, här är min solglasögongarderob, mamma.
Åh, okay. Shit. Alltså, men hon är precis så som jag ändå alltid har trott att hon är då.
Ja, väldigt härlig.
Men när var detta? Ja, när var du hemma hos henne?
10 år sedan kanske.
10 år sedan, det är inte så länge sedan
nej,
ändå.
Nej, mina söner var med.
Nej, men. Varför kunde du inte ringt mig?
Hade jag vetat, hade jag direkt. Men lite rolig anekdot bara.
Åh, vad kul!
Ja, nej, men hon, det är det jag bara vill, liksom, just det att du har haft henne som en sån...
Ja.
Att hon verkligen är en helt underbar... Jag vet bara det här klippet mellan Tommy Körberg och henne. När hon tittar så snett på honom. Och det är så ovanligt. Jag tycker att det är ett jätteroligt klipp.
Ja.
När de... Vad är det? Stjärnheten och djuret?
Hon sjunger Beauty and the Beast,
precis. Om ni inte har sett det, ni som lyssnar, så titta på det, för det är jätteroligt.
Ja.
Men den blicken, är det liksom inte hon som jag...
Nej.
När jag har träffat henne. Hon är sjukt rolig.
Men jag tror det måste ju ha att göra med att när de repade den låten så... Ja, men Tommy, han liksom markerade väl lite så bara. Gav inte allt. Och sen så bara, när det väl gällde så bara körde han på. Och hon bara, oh shit.
Vad hände här?
Tänker
den
jag.
Den är helt obetalbar. Kolla på den om ni
inte
har sett den.
Ja, det måste ni göra, verkligen.
Men när man då kommer till det här med blygheten i skolan och så, så pratar de om det här med att inte räcka upp handen. Och du hade ju svårt för matematik.
Ja,
och, vi pratade faktiskt lite grann innan vi började spela in om skolan och att man kan lära in på olika sätt och sådär. Och du hade svårt då i matte. Men att du hade en lärare som kom med bra tips för när du inte vågade räcka upp handen.
Ja, men gud, henne kommer jag aldrig glömma. Jenny Klander, hon var så fin mot mig, alltså i alla lägen. Men jag kommer ihåg någon så här kvartssamtal som man hade, eller utvecklingssamtal eller vad det hette. Och hon sa, jag vet ju att du har lite svårt för matematik, eller bara att du är blyg i skolan och att du inte vågar räcka upp handen och säga dina svar. Men jag vet ju att du tycker om att sjunga och du sjunger jättefint och så här. Så kan du inte bara sjunga ut svaren istället? För du kan ju dem. Jag vet ju att du har rätt. Och jag bara, ja, nej, men jag vet inte. Så här. Men det gjorde jag ju aldrig. Men det är ändå att hon såg det någonstans. Att jag hade den problematiken. Eller att jag hade problem med det. Och att jag visste ju svaren. För om vi liksom hade prov och vi skrev, så skrev jag ju det. Det var bara att jag var rädd att prata inför andra, tror jag. Eller vad ska andra tycka? Det har alltid varit en sån grej. Tänk om jag gör fel, kommer de skratta åt mig då? Eller,
ja, du har ju utmanat dig genom åren.
Ja, precis. Och det kanske är just därför.
Men vi har verkligen pratat inför andra också. Ja. Många kan man säga, ja, framöver.
Men alltså privat, om jag skulle hålla ett tal privat sådär, då skulle jag vara skitnervös.
Mm. Men sjunga för, skulle du kunna ställa upp och sjunga privat för liksom, sådär, en låt? Om någon fyller år till exempel.
Absolut, det kan jag göra. Men be mig inte hålla ett tal.
Nej.
Då mår jag dåligt.
Det här är så roligt. Jag ska komma till det lite längre fram. Men jag har en plan med det där.
Oj.
Men du blev också mobbad tidigt. För dels att du liksom hade det intresset du hade. Hur hanterade du det? För att någonstans utsätts man ju för glåpord. Och jag tänker bara på liksom, hur gjorde du när du kom hem? Gick du undan? Blev du ännu mer blyg?
Alltså jag kunde liksom springa hem från bussen. Jag bodde i Edenryd. Och så, det här var ju när det var som värst. Eller mobbningen började ju i högstadiet under något år. Så där. Sen hade jag jättefina minnen också från högstadiet. Men det var det, framförallt det första året. Och då åkte man liksom buss in till Bromölla för att gå där. Och sen så åkte man bussen tillbaka hem till Edenryd och så cyklade man hem. Och jag bodde väl liksom någon kilometer hem liksom så, från bussen. Så jag kunde ibland bara cykla hem eller springa hem från skolan. Det första jag gjorde var att gå in på mitt rum. Jag stängde dörren. Jag öppnade fönstret lite på glänt. Och sen så satte jag igång Celine Dion eller Whitney Houston. Min lilla anläggning som pappa hade köpt till mig och min mick. Och sen så stod jag och sjöng i timmar innan jag gjorde någonting. Så. Och så kom oftast mamma och pappa in, satt sig på sängen och lyssnade lite och sådär. Och sen så sa mamma, nu är det mat.
Men det var din frizon och det var där du flydde ifrån den delen.
Alltid var det så. Även om jag var glad över någonting så var det bara, jag måste bara hem och få sjunga av mig. Alltså så. Så att det var det innan jag kanske tog tag i att berätta för mamma och pappa vad som hade hänt. Eller så kom det i samma veva. För att jag menar, de förstod ju också att det här var min ventil. Att stå på rummet och sjunga och få ur mig alla de känslorna jag hade. Först och främst innan jag kanske kunde berätta riktigt vad som hade hänt just idag. Eller hur jag kände. Och så.
Vad då får ju också sången ytterligare en dimension i betydelse för dig. Om du säger, vad skulle du säga om du liksom timmen innan du sjöng och känslan efter?
Hur det var då?
När du hade sjungit av dig. Vad var det som hände?
Ja, när jag hade sjungit av mig, ja, men då var jag ju, då var det som att jag liksom hade så borstat av allting. Så, nu tar vi nya tag. Lite så, att jag bara mådde bra igen.
Och så jag tänker också säga att det var ett fint sätt att hitta sig själv. För vad alla andra tycker och tänker är ju egentligen inte det viktiga. Utan Nej. Det är ju vad du själv...
Och det tänker man ju inte på när man är 13, 14, 15 år. Jag vet att jag skrev en annan låt som jag släppte förra året, Tänker på dig. Och det är lite som ett brev till mitt 14-15-åriga jag. Att det var så otroligt viktigt vad andra tyckte att jag skulle vara. Eller att man kände att jag har så mycket drömmar, men jag måste ju passa in här först. Jag måste ju göra si och så för att jag ska duga som jag är. När i själva verket, det är okej att vara osäker på dig själv när du är 14 och 15. Det är okej att vara osäker på dig själv hela livet. Alltså det är okej att känna allt det där. Du måste inte alltid ha en tanke på att det här vill du. Eller den här personen är du. Du måste ju bara kunna få leva ditt liv också.
Mm.
Och vara frågande liksom till vem är jag nu?
Låta vara i den känslan.
Ja, precis.
Så att just att landa i att få vara den man själv är.
Ja.
Och det var det någonstans jag bara tänkte på, att du också kommer tillbaka till, när du kommer tillbaka till rummet och sjunger.
Exakt.
Så kommer du tillbaka till den du själv är.
Exakt. Så ja.
Oavsett vad de säger i skolan.
Ja, precis. Ja, men det var verkligen så. Och jag kanske inte själv visste riktigt vem jag var, men det var där och då i mitt egna lilla rum så var jag precis den personen som fick mig att bara må bra och bara vara.
För sen på gymnasiet blev det bättre, för då var det ändå musikinriktning.
ja, där gymnasiet är de bästa skolåren i mitt liv. Träffade mina bästa vänner och fick träffa människor som hade samma drömmar som mig. Så. Oavsett om det var inom musik, dans, teater eller någonting annat, så delade vi samma mål. Så. Och det var helt fantastiskt. Och jag vet, jag satt liksom kvar, vi hade så här övningsrum på skolan. Och jag flyttade ju hemifrån, kan man säga. Jag flyttade till Malmö och bodde inneboende hos en äldre dam och i 3 år. Och hade hur trevligt som helst. Och liksom satt i de här övningsrummen liksom till 10-11 på kvällarna. Och bara satt och spelade och sjöng och umgicks med mina vänner och gick i skolan. Jag tyckte det var så roligt.
Och det var ju så fint också, för att det var ju då du var med i Melodifestivalen, ja, första gången. Precis. Och då komma tillbaka till skolan och de är stolta över dig istället.
Ja, precis. Jag hade ju inte berättat. Jag hade ju ändå slagit igenom några år tidigare. Så jag var offentlig, men inte så där superoffentlig så att liksom alla visste vem jag var. Så var det ju verkligen inte. Så att jag berättade ju ingenting när jag började gymnasiet för mina kompisar som jag fick då. Att vad jag höll på med på fritiden, att jag faktiskt jobbade med musik ganska mycket. Ibland sa jag på helgen, nej men jag ska åka hem till mamma och pappa. Jag har fått ett gig faktiskt i Osby liksom, eller någonstans vad det nu kan ha varit. Jag ska sjunga i kyrkan där. Och nej, vad roligt, hur fick du det? Nej men jag vet inte, du vet. De ringde och så. Och så berättade jag inte att jag hade kommit med i Melodifestivalen första gången. Bara för att jag kände så här, nu får jag en chans och en möjlighet när jag flyttar till Malmö. Flytta från den här lilla byn Bromölla och har gått ut högstadiet. Och nu vill jag att folk ska få lära känna Sanna och inte liksom Sanna Nilsen eller vad man ska säga. Så att jag kan få vänner som tycker om mig för den jag är, så. Kanske.
Men lite snopet då för dem när de väl såg att du skulle vara med.
Ja, då fick de ju en chock och så blev de först lite så här putt och bara, men vad fan, varför berättar du ingenting liksom så. Men sen fattade de. Och så var de så glada sen, har de sagt efteråt, att jag inte gjorde det. För att då kanske de inte hade närmat sig på samma sätt.
Nej, ja, just det. Men också det här att vad fint det är att se just vilken skillnad det är när man liksom, skolan där inte det hanteras.
Mm.
Och när man peppar varandra. Och, ja. Men var det också rädslan för att du kanske skulle, eftersom du hade blivit mobbad tidigare, att du inte riktigt vågade?
Jag tror det. Mm. Det tror jag absolut att det var. Att det skulle liksom fortsätta på något sätt. Men jag märkte ändå ganska snabbt att alla drömmer ju om saker här. På den här skolan. På den här linjen jag går på. Så att, och som du säger, här peppar vi varandra istället. Och gläds med varandra. Så.
Så det var verkligen kontrasterna.
Ja, det var ju det.
Jag tycker det är så roligt när för du var ju med 7 gånger i Melodifestivalen.
Ja.
Det är någonting med den här siffran 7.
Mm.
Du började som 7-åring, 7 gånger i Melodifestivalen och 7 gånger Allsång.
Nej, men du har knäckt koden.
Alltså, jag tänkte bara undra om hennes son är född den 7:e, men det var han inte.
Nej, det var han ju inte.
Men hade jag researchat förra året, hade jag kanske listat ut att du skulle sluta. Nej, men har du tänkt på det själv att det har blivit de här 7?
Ja, alltså så här, när jag också valde att lämna Allsången, så var det ju det att först och främst så var det för att jag tänkte att i våras när jag satt och gick igenom alla nummer som jag har gjort under årens lopp, mina egna shownummer under Allsången, så bara tittade på den här listan som jag och producenten Vera Prada hade gjort en gång i tiden för 7 år sedan av alla shownummer vi ville göra, så såg jag på den att, nej men gud, vi har gjort allt det som vi satt och drömde om för 7 år sedan har vi prickat av alla nummer. Och nu har jag de här kvar som jag vill göra. Typ. Och då kanske det är dags att lägga av. Eller liksom,
var det så det liksom landade?
Det var så det började. Mm. Och då började jag öppna på den dörren. Och sen så bara helt plötsligt slog det mig också att, nej men det är mitt 7:e år i år. Just det, 7 år. Min första talangtävling. 7 gånger i Melodifestivalen. Mm. Det är också ganska coolt. Roligt. Och så tänkte jag, det berättar jag inte för någon, utan det har jag för mig själv. Men du knäckte den.
Jag knäckte den, det var roligt. Men just det här att du har ju också blivit mamma. Så att jag menar, Allsången har ju varit en fantastisk alltså, tid. Och du har ju extremt omtyckt. Och det är ju så härligt att se. Jag träffade Lotta Engberg inför sista...
Mm.
Hon skulle gå och kolla på sista allsången. Jag mötte henne på Kungsgatan.
Nej.
Och hon hade precis, kom precis från tåget. Hon bara, jag måste gå och kolla Sandras sista allsång. Och då såg jag på kvällen. Och det var så fint att se. För ni har verkligen... Liksom hon har ju, du har ju följt henne eftersom du lyssnade mycket på henne. Men ni har haft en väldigt fin kontakt under vägens gång.
Ja, det har vi verkligen haft.
Under karriären.
Ja, under hela karriären. Och också så här nu under allsångsåren. Det är ju så mycket skriverier såklart om, det är två stora allsångsprogram.
Och det tycker jag också är roligt att ni två också gör då allsångsprogram som har följt varandra. Ja,
ja men det är ju väldigt fint. Ja. Och vi är väldigt måna om varandra och peppa varandra. Och vi är ju kompisar liksom. Jag har ju haft henne som kompis när jag var 7 år gammal i princip.
Så häftigt.
Ja, när jag satt där och dinglade med benen framför scenkanten när hon sjöng liksom världens bästa servitris. Och mamma och pappa dansade förbi. Nej men alltså det är så.
Och sen satt hon där
nu. Det är
nu.
Så fint. Och så satt hon där och jag hade ingen aning. Och hon hade ju suttit där under hela programmet. Och så kom jag där i mittgången liksom. Och sjunger Ding Dong av Lasse Berghagen. Och så säger Vera Prada, producenten i mina öron. Titta lite åt ditt vänster, säger hon. För jag har inte sett henne. Så jag bara, ding dong, ding dong. Och så tittar jag åt vänster. Han sjunger, liksom. Jag bara, vad sitter du här? Åh, herregud. Och så blev det värsta kramkalaset. Och så fick jag höra så här i öronen. Bara, ta din tid på dig. Vi har tid. Så här, efter när jag skulle prata med Lotta. Så det är lugnt. Kör på bara. Och jag bara, så det samtalet blev ju bara skrik och glädje och kramar. Och vad roligt att, ska du ta mitt jobb, säger jag till henne.
Gud vad roligt.
Nej, det var jättefint. Ja, men hon är en fin människa.
Ja, verkligen. Också mycket härlig humor.
Ja, gud ja. Det sitter inte hårt åt.
Men vad har allsången betytt för dig under de här åren?
Det är en stor fråga. Alltså, den har kommit mig så otroligt nära. Den kommer alltid att finnas i mig som ett... det är bland det roligaste jag har fått göra och som också har utmanat mig mycket. Jag har liksom fått göra alla shownummer jag har velat i det där programmet. Jag har fått dansa, jag har fått sjunga fantastisk musik. Jag har fått sjunga duett med olika artister och gjort humornummer. Allt som jag liksom drömmer om att jag ska göra i karriären. Och så har jag fått liksom, göra det på mitt sätt på den där scenen. Och sen även så här, alla intervjuer som jag har varit livrädd för att göra. Jag kommer ihåg första säsongerna. Jag bara, jag vet inte hur, vi måste skriva de här frågorna. Jag vet inte om de inte svarade, jag tror. Vad ska jag då ställa för fråga? Innan man har vant sig vid att lyssna och känna och slappna av och sådär. Det tog några säsonger. Så att det har lärt mig mycket om både tv och hur man kan vara på en scen tillsammans med en publik som kanske inte är just din publik heller. För de är ju där för liksom massa artisters skull och så. Men att jag får liksom bli vän med dem också på något sätt. Så att jag blir ett långt svar på den här frågan.
Men det är så häftigt för när jag tittar nu på sista programmet så är det ju verkligen att du alltså memorerar ju text galet.
Ja.
För du har ju liksom,
jag bara,
ja men alltså det är ju helt sjukt. Det är ju liksom dels alla allsångstexter och sen egna låtar och allt du säger däremellan. Att vad har du någon speciell, alltså jag blir lite nyfiken som vi ändå har lite samma jobb då när man jobbar som programmet. Hur memorerar du?
Ja.
För att du gör det så naturligt. För ibland kan man ju säga att man så tänker lite, men att det hela tiden faller sig så naturligt.
Ja men först och främst så tror jag alltså även om ett manus skrivs eller låttexterna och sådär, det har jag alltid haft lätt för. Jag sitter och nöter text och ser det också. Jag vet ibland när vi hade allsångshäfte, då kunde jag liksom säga, Michelangelo, det är på sidan 86. Och sen så var det, de orden var på typ så här tredje raden uppe på vänster sida, lite sådär. Jag hade inte exakt bilden framför mig, men jag kunde ändå liksom leta mig fram. Så i lite bilder ser jag allting. Och sen manuset är också lite så här att vi skriver ett manus men det måste också få hända saker naturligt och spontant och känner jag för att säga någonting annat så ska det funka i det vi redan har skrivit. Så att jag ändå kan känna mig lite fri i det. Och det var ju också, det var någonting vi jobbade på i de här 7 säsongerna att hela tiden kunna känna att jag kunde göra så. Så att jag inte var bunden till någonting, utan att det var,
jag
var ändå lite
fritt. Jag tycker det är så otroligt befriande, för det är sån trygghet för oss som tittar.
Ja, men det är härligt.
Just det att man behöver aldrig vara orolig. Alltså så här, nej, ibland kan man känna att någon är, men du vet att det är liksom mycket text som ska komma, ja, ihåg och så här, men med dig man bara, alltså hon löser allt. Ja, men då lutar man sig tillbaka och njuter.
Ja, ja, men
vilket
det är,
ju en konst, ja, som för det du gör egentligen är ju, du har ju två roller egentligen i Allsången.
Mm.
Du är artisten när du gör dina låtar, och sen så ska du ställa dig bredvid och vara programledaren och låta artisten som kommer in på scenen vara artisten.
Exakt.
Så det handlar ju om att byta två olika roller, vilket jag inte tror att många tänker på. Och den är inte alla som klarar av, tycker jag.
Nej.
Att switcha.
Nej, precis. Så kan det ju vara. Nej, men och det är också en sån del som jag har också fått lära mig mycket. Alltså att få känna in. Och det handlar också, jag tyckte det var så sjukt svårt med de här intervjuerna. Alltså, det var 2 minuter max. Och så skulle man liksom känna att det ska klicka direkt, och det gjorde det ju liksom. Alla artister vill ju bjuda på sig sådär, men det är ju alla artister kanske också, alla är så olika också, men vissa är lite blyga och vissa tar för sig, och så skulle jag då helt plötsligt vara den som liksom leder och försöker hitta de där sakerna. Det tyckte jag var skitsvårt.
Ja, och leda och lyssna samtidigt och tänka på vad som händer sen.
Precis.
Och få prata i örat.
Ja, oh, gud, ja.
Det är så mycket som folk inte vet. Därför tycker jag det är kul att prata om. För det är just det när du berättar också innan att det här med att skriva texter, att man känner osäkerhet. Att så mycket som man inte förstår av det som sker faktiskt på scenen.
Precis.
Med allt det här att du hör i örat prata 2 minuter till samtidigt som du står och sjunger och ser Lotta. Alltså det är ju så mycket information som kommer in på en gång.
Men jag kunde få, alltså man hade så här 3-4 frågor som man hade förberett. Och så har man ju alltid ett genrep, och så tog man oftast de frågorna då, i de första säsongerna i alla fall. Och sen då till direktsändningen så fick man oftast kortare svar utav artisten.
Ja.
Alltså så, för då har de ändå liksom snackat om det där tidigare. Du känner säkert igen det här. Och då helt plötsligt hade vi ju mer tid på den där slotten liksom. Så då kunde jag få i öronen bara, nej, nu har vi 1 minut till, du får fylla detta liksom. Och jag bara, nej men gud, men vadå, vad ska jag fråga nu? Du vet så här, men sen, och det var också en sån där sak som blev lättare med åren, för att då slappnade jag av, jag kände mig mer bekväm och trygg i min roll som programledare och bara, nej men okej, men det här har jag läst liksom, och snappar man upp det och lite sånt där, och det var så jäkla skönt när den känslan infann sig, att man kunde slappna av lite mer, och sen också lärde jag mig att, nej men vi tar andra frågor på genrepet.
Så, exakt, precis. Men sen också så här, den här känslan av att jag säger jag fel, så gör jag väl det då.
Exakt, alltså, det är inte kirurgi vi jobbar med. Nej, men du vet, det är musik och underhållning som är jätteviktigt.
Mm.
Inte alls, alltså vill inte så, men det är också roligt när saker och ting, ja, men går lite snett ibland.
Det är ju faktiskt, jag tycker det är kul att man bjussar på det. Det tycker jag är jättehärligt.
Jag tycker inte det är så farligt.
Nej, verkligen inte. Om man tänker då på, du har pratat lite grann om det här i början, att det med att vara privat och personlig och så här. Tror du att det här med att du vill vara mer privat också kommer från att du började väldigt tidigt och att du blev offentlig så tidigt?
Ja, precis. Det tror jag.
Hur påverkade det dig?
Nej, men jag tror att det här med också att jag vill vara privat, det har ju att göra med när jag började, när jag var 11, när jag slog igenom, och man bodde i den här lilla byn Bromölla, som jag idag också är otroligt tacksam över och känner mycket kärlek för. Att man inte skulle liksom sticka ut för mycket, och man skulle inte, jag vet, mamma och pappa var också väldigt rädda för att vara stolta över sin dotter, att, eller berätta att de var stolta, och att de kanske, att de kände att nej, men det sticker i ögonen på folk, nej, vi ska inte berätta nu att du har fått detta jobbet eller si och så. Så att, då tror jag också att jag bara sluter mig lite och känner att nej, men då håller jag lite på mina grejer. Och sen har det utvecklats såklart till att nu har jag min egen familj, och de har inte valt, de har ju liksom inte valt det här jobbet och att vara i offentligheten, och de vill inte, kanske inte vara med på bilder direkt eller sådär. Så att det är ju också utav respekt för dem som jag inte visa bilder eller prata för mycket om dem i intervjusammanhang, även om det ändå står om dem, trots att jag inte har pratat om dem. Och hur det har påverkat mig då när man blir offentlig, att man blir ju väldigt skyddad liksom, när man blir offentlig så tidigt, vilket jag också är tacksam över att jag blev. Men det är svårt att vara helt avslappnad, tror jag, i det, utan man får ju bara hänga med så gott man kan.
Och just att vara personlig, för det tror jag många ändå känner som att de får en del av ens privatliv. Men jag tycker att det är så intressant, för att just det med att många kan ju tycka bara för att man är offentlig så ska man också visa sitt privatliv. Och det måste ju vara upp till var och en. Och då brukar jag säga så här, om du kommer på en grusväg och ser en bom och så står det privat väg, går man in där då?
Mm. Precis.
Nej,
det gör man ju inte.
Nej. Så där tycker jag så här, där har man ju sitt.
Jättebra.
Och då får man ju ha det. Sen kan vi mötas där utanför och jag kan kanske berätta lite som händer där inne. Men det här är liksom respekt för den privata vägskylten.
Mm. Men, och det är också så svårt, för att det blir svårare och svårare ju äldre man blir. För ju äldre jag blir, desto mer bekväm blir jag med allting. Och som du säger själv, i större delen av mitt liv har jag varit offentlig. Så att ibland så kan den där vägen, den bommen, suddas ut också lite för mig själv. Och det är nog därför den blir ännu viktigare. För att jag måste hålla fast vid den. Jag får inte glömma bort den där bommen liksom, att jag... För att jag vill ju så gärna... Jag tycker det är så skönt att komma hem från allsången eller från ett gig. Ta av mig lösfransarna, ha känt mig skitsnygg och trygg och säker. Och sen bara gå ner med mysbyxor, osminkad och påta i jorden ute i trädgården och liksom där ingen ser mig så. Och bara få vara. Eller få gå till någon matvarubutik och bara ingen känner igen en liksom i mysbyxor. Och...
Fast det där kommer nog inte undan. Men nu, kanske inte liksom.
Kanske. Nej, vet du vad? Jag tror inte, de känner inte igen mig när jag är osminkad.
Det vet jag inte.
Ja, kanske inte, okej. Okay.
Men vad skulle du själv säga till exempel om din son säger vi när han är 7 att nu vill jag dra på talangjakt?
Gud. Ska du verkligen göra det? Nej, men... jag har inte vågat tänka den tanken riktigt än.
Just det här, att det finns ju väldigt mycket positiva upplevelser med det. Men det finns ju också en del saker som har varit jobbigt.
Absolut.
Skulle du vara uppmuntrande i det eller skulle du...
Så här, alltså jag vill ju att han ska må så bra som han bara kan. Jag vill ju att han ska få göra det han brinner för och vill. Och det han mår bra utav. Och skulle det vara så att han bara... Mamma, jag vill också stå på scen. Så självklart kommer jag att finnas där för honom i det också. Mm. Såväl som hans pappa också kommer göra det. Men och kanske också att vi vet ju då hur det kan vara också. De här baksidorna utav det där livet. Just offentligheten, att du kan bli igenkänd och att det kan vara si och så här och... Men då kommer vi i alla fall finnas där som en liten guidning kanske, jag vet inte.
Nej, för jag tänker just att det är ganska lätt att när man själv har känt den, alltså när du har kommit hem och du går in och sjunger, för att den delen oroar. Men samtidigt så är det ju också en fantastisk upplevelse, så att det är ju sån här balansgången.
Det är så dubbelt på något sätt, men för mig har det alltid varit positivt att börja när jag var så här, när jag var ung, eller när jag var 11 år gammal. Och att jag fick också så här skynda långsamt och bara få ta det i min takt. Och alltid har det varit att det är inget jobb för mig, utan det här är min hobby. Det här är det jag tycker är det roligaste som finns. Så att det vill jag ju att Gibson i så fall ska få med sig. Att det är någonting du mår bra utav att få göra, att få ha i ditt liv. Och jag märker ju nu, även om inte han skulle ha musik eller sång som sitt yrke, så... Han älskar ju musik. Han sitter ju liksom och diggar där hemma till... Bara liksom tvättmaskinen går igång. Så bara... sitter han så här. Det är väldigt roligt att se. Så på något sätt så tror jag att han ändå kommer få med sig det där. för mig har det ju varit det bästa som finns. Sen är det väl med som allt. Det finns... Det är dubbelt.
Ja, visst är det så.
Så är det ju.
Men vad skulle du säga för du har ju gjort liksom många saker i ditt liv som har utvecklat dig, och vad skulle du säga har utvecklat dig mest sen du blev mamma?
Ja, men jag är så otroligt tacksam över att vi fick bli föräldrar och att Gibson kom till oss. Och den här, jag tror att det som har den största skillnaden nu är ju att man känner att det är ju han som är det absolut viktigaste i vårt liv. Och allt vi gör och allt vi planerar är liksom för honom och med honom. Och jag har också fått känna att det finns någonting ännu större än det jag älskar mest av allt att göra. Att sången är ju mitt liv, alltså så jag älskar att sjunga, men nu har jag upplevt någonting ännu större. Så, och det är så svårt att säga, men det är liksom den största skillnaden. Så. Och det finns ingenting som är viktigare än kärleken till honom och att få hänga med honom jämt.
Men och då lite grann hände ju då med att ni skrev den här låten samtidigt som den här övergången som var då mellan från att vara ett par till att bli tre.
Ja, precis.
Och jag tycker det är så intressant, för när du pratar om det här med låtskrivandet så tar det ju, nu tar det tur att du inte fyller i sjuan där, så det tar 7 år, utan det brukar ta 1 år för dig att skriva en låt.
Släppa en låt, ja. Precis.
Men vad är det som gör att det sitter så hårt inne? Du var lite inne på det förut, men du har ju förmågan och du har ju orden.
Men där slår jag på mig själv fortfarande. Jag är väldigt duktig på det. Att tycka att jag inte är så... Att jag inte levererar det där. Att jag går på någon slags prestationsångest. Som jag har jobbat med ganska mycket egentligen själv. Bara att slänga mig ut och göra olika saker för att jag måste bara ha roligt på vägen. Men när det kommer till låtskrivandet så är det fortfarande en stor tröskel att det... kliva över och känna mig trygg i hur jag skriver och hur jag förmedlar min berättelse. Mm. Jag tycker det är svårt och jag har svårt att slappna av i det. Jag sitter och skriver hemma och på pianot och jag kan skriva några textrader och så tänker jag bara... Någon alltid brukar säga så här, ja men när du själv går igenom en text som du har fått så kan du ju säga bu eller bä. Det kan jag göra, men jag kan inte göra det med mina egna texter. Eller jag säger alltid bara att de är värdelösa.
Men är det för att du själv känner att de är värdelösa eller är det att du tror att andra inte kommer tycka om dem?
Ja, egentligen ingenting utav det tror jag. Alltså jag tror att nej, det är inte värt att skicka det här till någon. Varför ska den ta ut av sin tid och läsa mina grejer eller lyssna på min... Och de kanske inte, och så kanske de kommer börja fråga vad jag menar med det här. Och så vet jag inte. Du vet, jag blir bara så fruktansvärt osäker.
Men det är så roligt, för i början berättade du om att när du sjunger, då vill du lära dig allt.
Ja.
Men när det gäller låtskrivande så vill du inte ha på samma sätt feedbacken. Alltså där är du inte lika öppen för det.
Nej, exakt. Och jag har också varit så här, jag har skrivit själv mycket. Men nu har jag ju kommit till situationen då jag måste co-writa. Alltså så här, som med Linnea och Alex. Eller med andra låtskrivare också som jag har suttit i samma rum. Och så kommer jag inte på ett enda ord. Du vet, jag bara sluter mig som en mussla och bara, nej men jag kan inte detta. Och så sitter vi liksom en hel dag och jag bara tänker att nej jag kan inte säga den här meningen. Jag vågar inte säga den här meningen. Jättehemskt. Och sen så säger jag bara, vet du vad, jag åker hem så hörs vi på mejlen sen. Och då kan det komma sen, sitter jag hemma och då skriver jag ner lite rader så här, kanske detta skulle kunna vara något, och så mailar jag iväg det istället. Men att sitta i samma rum, det är big no-no. Men det är det jag håller på med nu, att bara så här,
men spännande ändå att du jobbar med det och att du inte liksom, det tycker jag är så härligt med det, för du verkligen antar utmaningen när det är lite obekvämt. Så bara, nej men det här är inte min comfort, så jag får kliva utanför den lite.
Ja. Men det har jag bestämt mig för att det måste jag göra. Mm. Så att då, och så har jag ju människor runt omkring mig som också pushar mig till det. Mm. Som verkligen inte tvingar mig, men det är nästan till så att det känns så. Du vet, att precis. Man bara...
Fast de egentligen bara vill...
Exakt. Vill.
Hur är det på att ta komplimanger?
Jag vet inte.
Det här är så himla roligt. Därför att nu har jag läst om dig då ganska mycket och suttit och tittat på olika klipp och så vidare.
Ja.
Och du och mamma är så extremt lika. Nej, i så mycket. Ni började när ni var unga. Mm. Ni var jätteblyga. På scenen hittar ni er trygghet. Ni tror inte att ni kan skriva texter. Fast ni kan skriva texter. Ta emot komplimangen. Mamma sa alltid till mig. Vet du vad, Kristin? Om någon ger dig en komplimang, säg tack, för det är en gåva. Och så säger jag till mamma, vad fin du är. Nej, precis som du gjorde nu. Det finns otroligt många, ni är extremt folkkära och genuint goda människor. det är så himla, för var jag än kom så bara, men gud, det låter som mamma. Gud. Det låter som mamma.
Och oj, oj, oj.
Och sen läste jag ju att du hade pratat om mamma som en typ förebild.
Ja, ja, gud, ja. Absolut. Nej, men alltså, Barbro är ju definitionen någonstans utav hur jag vill vara som människa på något vis, eller som artist. Men hon är ju, varje gång jag mötte henne så var, hon såg alla när hon kom in i ett rum. Hälsade på alla. Hon var bjussig. Hon var sig själv, kändes det som också. Och helt fantastisk. Hon är ju min idol.
Men det var så kul, för jag var ju hälsade på en gång när ni var på Grand Hotel.
Ja.
Jag tror det var Polarpriset.
Det var Polarpriset. Ja.
Och du hade vita kläder på dig och mamma hade röda.
Mm.
Och så stod ni bakom scenen och ni fnittrade. Mamma var i sitt esse. Alltså ni två tillsammans skrattade så mycket.
Ja, det gjorde
vi. Så när jag satt och skrev det här manuset. Mm. Nu satt inte jag så här att du skulle berätta hur fantastisk min mamma är. Nej, det finns en anledning till det här. Att jag, för att jag, dels att ni är så himla lika i så mycket som ni gör. Och sen när jag kom till det här att du pratade om henne, då blev jag tårögd. För jag tycker det är så fint att hon har spridit det. Så då säger jag att var jag tvungen. Jag bara kände att jag ville ge dig någonting som är från mamma. Så då frågade mina söner om lov. Så då hittade jag, nu har inte jag tvättat den här. För jag vill att den ska se ut som den gjorde när jag fick den. Så jag har tagit med en liten ljusstake. För mamma älskade ljus, som du kanske vet. Så ljuset får du av mig. Nej, men. Och sen så vet du att du kan alltid liksom tända det ljuset.
Nej, men Kristin. Nu får jag gåshud här.
Så sa jag till mina söner att, är det okej om jag, för hon hade ju några stycken, hon hade ju så himla många ljusstakar. Så då så säger jag, är det okej om jag ger den här till Sanna? Så där har du någonting mer ifrån
mamma.
Nej,
men gud, tack. Och nu blir jag alldeles rörd också. Så tack så hemskt mycket. Den här kommer stå på en fin plats där hemma.
Och så finns det ju en annan sak som ni båda faktiskt också började med under karriären. Och det var skådespeleri.
Mm.
Att våga ta det steget. När var det du kände att du kände att så här, åh, det här är jag nyfiken på?
Nej, men det hade jag ganska tidigt ändå. Men jag minns att jag så här runt 2010-11, alltså så här att jag, när jag började också, vad skulle du vilja testa, Sanna? Jag tror jag lämnade ett skivbolag och signade med något nytt och kände bara att oj, det finns ett smörgåsbord där ute. Vad vill jag göra? Nu öppnar jag upp alla drömmar och så bara, skådespeleri skulle ju vara kul och leda Melodifestivalen skulle ju vara roligt och bla bla bla. Och så helt plötsligt så får jag frågan om att göra Dr. Zhivago på Malmö Opera och en av huvudrollerna där, Lära. Och det var ju också då i samband med att när jag tackade ja till det, då hade jag också, skulle jag precis gå in och göra Melodifestivalen 2014. Och 2014 gick jag och vann Mello och gjorde Eurovision och kom hem därifrån och gjorde sommarturné och sen var det fullt ös med den där musikalen. Så att det var liksom, det året var fullknökat. Men det var så fantastiskt befriande någonstans att få ställa sig på en sån scen, spela en annan roll och få känna att man, efter ett sånt år också, att inte behöva vara den sångerskan Sanna Nilsen eller vad man ska säga, artisten så, utan att jag ställde mig i en ensemble och fick jobba med det och fick jobba fram en annan karaktär. Det var så skönt och läskigt. Otroligt läskigt. Jag var sömnlös i 5 veckor. Vaknade upp och liksom, när ska de komma på att jag har ingen utbildning i detta och jag kan inte skådespela.
Och vad kommer därifrån? Att man inte har en utbildning i detta?
Nej, jag vet. Alltså,
men vad lustigt det är.
Ja, vad dumt det är.
Man kan ju faktiskt vara skitbra. Ja. Förlåt, nu var det dålig svenska. Men man kan ju faktiskt vara det. Och våga lita på att de hade inte tagit med mig.
Nej, precis,
om inte jag hade klarat av det här.
Nej, exakt.
Finns det ändå någon liten där som,
ja, en liten jävel där som knackar på dörren och bara sitter där och säger att nej, du ska inte tro att du är någonting. Eller du ska inte tro att du kan det här och så. Det kommer nog alltid finnas med mig, tror jag. Någonstans, men
du har lärt dig att hantera den?
Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det.
Nu. Men just det att jag har ju också gjort liksom shower, egna shower. Jag såg på Börsen till exempel. Och sen att göra den här teatern. Är det liksom den kombinationen? Är det den du tycker om?
Ja,
för då får du både vara sanna ja, i det allt precis. Du älskar att göra. Och sen också vila ifrån det.
Ja, precis. Ja, men jag tror verkligen, jag tror att jag behöver det också. Mm. För att kunna vara kreativ sen. Och jag hämtar ju inspiration ifrån allting som jag gör. Och jag älskar att liksom stå i mitt rum, alltså på min scen. När jag får göra mina julkonserter eller mina shower så här, om mig. Där jag får berätta någonting. Men att få tanka energi sen och få inspiration på i en annan karaktär. Det är ju fantastiskt. Och samtidigt att få lära mig. För jag tror att jag har så otroligt mycket hunger kvar. Jag har hållit på sedan jag var 11. Men jag är hungrigare än någonsin, känner jag, på att få testa massa olika saker. För jag tycker att resan till målet är roligare än att komma fram till målet.
Ja, men det är väl en del av målet också?
Ja, jag tror det. Det är så här, man drömmer fritt. Jag bara, åh gud, jag vill stå på Las Vegas scenen, fast jag vet att det kommer väl aldrig att ske. Eller? Who knows? Alltså, och så bara, ja, så hamnade jag på Hamburger Buss. Och det var ju en fantastisk resa. Och det var det liksom ta mig någonstans. Jag har ingen aning och jag gillar det. Det kittlar lite och...
Jag tycker att det mesta du har checkat in som du har skrivit upp att du vill göra, oavsett om det gäller allting i allsången eller ja. Att, så klickar det i så väntar ja. Du. Du kanske står där på scenen med Celine Dion ändå.
Ja, för att jag får följa med dig när du ska träffa henne.
Ja, så väl känner jag inte. Men jag
jo, det gör du nu enligt mig.
Ja, lite så kanske. Men det jag tänkte på just det här med, när det var det Funny Girl som du faktiskt tog teaterlektioner för?
Ja, jag gjorde det efteråt. För att nu, vi ska ju faktiskt göra Funny Girl igen i januari. Så att efter vi hade gjort första uppsättningen här 2020 så kände jag bara att det är en sån stor roll. Så visste jag att vi ska göra den igen nu då 2023. Och då så frågade jag min regissör, kan jag inte liksom få, jag vill ta hjälp i att kunna ta mig an ett manus. Ja, ett teatermanus eller vad man ska säga. Hur man ska bearbeta det och så. För jag kommer alltid väl förberedd till mina grejer, till mina produktioner. Jag kan allting utan till och så. Och så frågar någon bara, ja men varför tycker Fanny Bryce som hon gör här? Varför känner hon sig så här? Eller varför säger hon den här meningen? Vad tror du? Och jag bara, ja, nej, men det står ju så här. Eller vill du att jag ska säga något annat? Eller vadå? Nej, men vad har hon för känsla och sånt? Och jag bara, ja, gud. Och så blir jag alltid nervös. Och så har jag inte riktigt gjort den uppgiften hemma då. Jag har inte grundat liksom. Så det vill jag få hjälp med. Hur man tar sig an det. Mm. Och då fick jag kontakt med en skådespelerska på Dramaten. Och som kunde tänka sig att träffa mig en gång i veckan i några månader. Och prata om manus och hur man... Jag kom dit och jag fick en text till mig som jag skulle dela upp i vers eller prosa. Och vad var skillnaden på det? Och det var, och så skulle vi spela upp tillsammans. Jag fick så här William Shakespeare, Romeo och Julia och lite andra grejer också. Som var superroliga att få ta sig an. Och så ställde hon massa frågor och så fick jag svara så gott jag kunde. Och så fick jag lära mig allt. Eftersom.
Vad skulle du säga var det viktigaste som du har tagit med dig därifrån som gör det liksom att det klickade till kanske lite att det snäppet att nu vågar jag ta mig, nu kan jag ta mig an och förstå.
Ja, och då skulle jag nog säga det, att våga lita på sin egen magkänsla. Alltså faktiskt när man läser ett manus och man tänker är det verkligen så här? Att våga liksom lita på att det skulle kunna vara så, eller det kan vara så här också. Det låter jättefumligt här nu, men att faktiskt gå på det, den första man känner och våga berätta det.
Typ våga räcka upp handen i skolan.
Ja, faktiskt. Mm. Precis. Eller våga spela det också då. Så kanske regissören säger, nej men det där var ju åt helvete fel. Alltså det där kan vi inte ha. Nej, okej. Okay. Men då är det fine. Då har jag fått testa det liksom. För det var så vi jobbade en del också då. Och det handlar ju återigen om att våga och känna sig modig och släppa all ångest och prestation och bara köra och vara i karaktären bara. För det blir ju karaktären, det är ju du som gör karaktären, det är ju du som gör handlingen på något sätt till slut.
Men jag kan tycka ju så att när du pratar om det med prestationen, därför att jag vet inte hur du, men ibland jag vet att det var inför idrottsskalan, den här senaste svängen som jag gjort jag gjorde den första året, men sen när jag började igen då var jag lite såhär, oh, gud, varför skulle de ha mig själv och sådär? Jag var lite osäker på, för annars brukar vi vara två.
Mm.
Men då så hade de sagt att de tyckte att jag var trygg.
Mm.
Och sen så gick jag in i den tanken. Men så blev det ändå så här att, ja, men kan man säga så? Undrar om folk vill ha det här? Eller tycker de att det här är roligt? Och så började jag tänka så här. Men alltså om det är 8000 personer på Globen. Och det sätter 1,5-2 miljoner och tittar. Jag kan ju omöjligt veta vad de vill ha.
Precis.
Det är så många människor. Och då var det för mig att gå tillbaka. Precis det du säger. Att gå tillbaka till mig och känna. Vad är det jag är här för? Ja, men det är trygg. Det var det de ville. Och det känner jag att jag kan leverera.
Mm.
Att inte hela tiden tänka på vad alla andra vill ha. För alla vill ha så mycket olika saker.
Precis.
Och då blir jag ju splittrad. Och så känner jag, hur ska jag då kunna prestera om jag ska fylla allas önskan?
Och hur ska då de kunna veta att det är Kristin eller Sanna? Alltså så här.
Precis. Istället för att hela tiden gå tillbaka och säga, vad har jag att erbjuda?
Mm.
Istället för, vad vill de ha? För jag har ingen aning.
Nej, precis.
Och då tyckte jag att för mig blev det att jag landade lite mer att våga känna, alltså och våga säga det.
Våga säga och våga göra fel eller våga liksom göra saker som kanske inte förväntas av en heller. Men som bara kommer till en sådär. Det tror jag är viktigt.
Då hade vi kanske vågat räcka upp handen i skolan också.
Ja.
Nu börjar ju snart julshowen här. Och när det här sänds, då är det faktiskt riktigt på G. Så nu är det lite roligt att höra hur ni tänker inför. Eftersom när det här sänds, då är det ju typ klart.
Då är det typ klart.
Så hur jobbar ni inför min sanna jul?
Ja, precis. Nej, men alltså det är ju väldigt intressant att jobba. Alltså när jag är en sambo och... Vi är två i hushållet som jobbar liksom med samma produktion. Och så har vi då en liten son på detta som kräver all vår uppmärksamhet. Och vi bara, nej men ikväll så ska vi jobba med julen. Och ikväll ska vi spåna låtidéer och sånt. Och så vägrar Gibson somna. Och så bara tar man nästa dag. Liksom, nu ska vi jobba. Och så har vi ingen barnvakt i närheten heller.
Jag kan komma ut.
Du får jättegärna komma. Du är så välkommen. Nej men så att man får vara effektiv om man vill få någonting gjort. Så. Men det är fantastiskt roligt att få jobba. Jag har gjort julkonserter sedan jag var 16 år gammal.
Ja, du måste ju kunna alla julsånger bak och fram.
I princip. Ja. Det kan jag nog ändå ge mig.
Vad skönt att du slipper plugga texter i alla fall.
Ja, precis.
Där känner du lite tid.
Ja, men så är jag ju ändå så här. Nu gör jag min 25:e julkonsertturné eller vad det nu är för någonting. Så nu måste jag ändå överraska lite mig själv. Och kanske publiken också förhoppningsvis. Med att hitta nya låtar som jag inte kan. Och kanske spela lite mer piano som jag är livrädd för, men som jag gärna vill. Och bara få bjussa på någonting nytt. Liksom.
Och få utmana dig själv.
Och få utmana mig själv.
Vilken är din favorit? Alltså, jag måste vara drömmet. Jag som älskar jullåtar.
Nej, men gud, kan du ge mig några tips?
Och min son, yngsta son, han är kanske inte lika förtjust i de jullåtarna som jag. Nej. Jag älskar ju allt från liksom, de gamla låtarna till nya. Alltså, jag är väldigt, bara det i jul.
Ja.
Ja, jag tycker, och det pratade jag om tror jag förra året i podden, att just julen har så många, det är så många sinnen som aktiveras. Det har liksom dofter från pepparkakor och saffran och glögg, och du har ser belysning och julpynt, och du hör liksom, så det blir så starka upplevelser på något sätt. Så att när jag hör en jullåt och har någon härlig kärlekstanke till minne, så blir det som att jag är kär på nytt, fast det är bara jul. Men vilken skulle du säga är din favorit? Det är svårt kanske för dig att hitta någon favoritlåt, men som du alltid kommer tillbaka till. Som du
jag skulle säga jul, strålande jul. Jag är också uppvuxen med att jag har sjungit mycket i barnkörer och ungdomskörer, mycket i kyrkans körer så här, när jag var liten. Och då var det alltid den låten vi antingen öppnade med eller avslutade med så här, i körarrangemang. Och det, den är så traditionell och så klassisk på något sätt, men den ger mig faktiskt lite gåshud. Och barndomsminnen, och ja, men liksom, som att man blir förälskad på nytt. Så. Så den vill jag alltid ha med på min repertoar på något sätt. Så. Men sen så är man ju också sångerska, så man älskar ju att bara få slänga in en Céline Dion-version av någon låt så här, och Helga natt eller något. Det är ju
men det är mer den stil, för att jag har ju en, min son blir galen på mig när jag spelar, men All I Want For Christmas Is You.
Ja.
Alltså jag tycker att den är helt, jag tycker nästan att den som Måns och Agnes har gjort,
just
den tycker jag är helt fantastisk. Och jag är nästan såhär, jag hade önskat att det kom en sån version fast lite så här, lite gammal stil, alltså så att min son kan börja lyssna på den en gång.
Just det, precis.
Att någon kan göra en tappning så att han inte fattar att den bara är liksom nej, men precis.
Ja, precis.
Utan att den kan vara lite mera...
Ja, men den är ju fantastisk. Och man bara lyssnar på texten också.
Ja.
Det är ju, finns ju verkligen fina grejer där.
I Want For Christmas Is You.
Ja. Ja, den kanske jag ska göra i år.
Ja, men
den gav mig ett tips.
Och, så kan du
och kanske göra
den
på ett annat sätt.
Exakt.
Än
för han år. Gillar ju lite mer det här, de här gamla rävarna.
Ja.
Jag kommer inte på...
Nej, men så här Bing Crosby.
Ja, Bing Crosby och
dem,
precis.
Precis.
Och göra en lite sån tappning.
Ja,
alltså,
det
för
var ju
det jättefint. Det har inte jag hört.
Nej, det har inte jag heller gjort.
Nej.
Så absolut, nu fick jag faktiskt lite inspiration här. Alltså, tackar
den,
jag för.
Den
All I want Christmas. Ja, förlåt, nu börjar jag jobba här också.
Ja, men det är jättehärligt. Ja, men, och det
många
blir,
bollar i luften.
Det blir turné.
Ja, men då blir det ju turné. Min sanna jul har jag ju valt att kalla den. Och åker ut med mina musiker och till olika konserthus runt om i hela landet.
Och vad är julen för dig, eftersom det är min sanna jul?
Ja, precis. Nej, men jag skulle säga så här. Jag älskar allt med julen. Eller jag älskar liksom framförallt den här tiden innan julafton. Alltså all den här förväntan och man bygger upp någonting och man får pynta sitt hus som jag har nu sedan 3 år tillbaka. Och elda lite i brasan och man får göra sina lussekatter och liksom och bara tänka på hur det var innan. Alltså när mormor och morfar fortfarande levde. Man tänker liksom lite extra på mina nära och kära och hur barndomsjularna var. Jag tror att det är liksom den romantiska bilden som jag hade när jag var eller som allting som hände som var så fantastiskt när jag var liten kring julen, som jag liksom bär med mig i vuxen ålder, även om jag och min sambo, vi har firat jul själva de senaste åren för att vi tycker det är så mysigt själva i vår lilla lugna vrå, så är det ändå så här familjen och närheten till dem, vi kunde ringa dem på FaceTime och vi ringde flera gånger och
se
hur
jag
de
också
har
att,
det.
Men när man hör musiken, då kommer de nära på något sätt,
ja.
För då minns man det här.
Men alltså det är så fantastiskt också när vi bara sätter på så här Michael Bublé's It's beginning to look a lot like Christmas. Alltså, jag bara, då är det jul.
Ja, det är jul.
Ja.
Och lite grann som du säger det här med tidigare med så här resan. Det är nästan resan som är värt mycket mer och inte målet.
Nej,
det är ju lite
precis.
Grann som med julen också.
Ja.
Att så här, för sen är julafton ju bara över.
Den är ju bara kaos också.
Ja.
Den är ju så stressad så det finns ju inte... Alltså,
framförallt ni som har småbarn.
Ja, jag bara, hur ska vi göra nu? Han är ju drygt 1 år när julafton kommer. Och vi bara, ska vi ha spännband runt granen och liksom skyddshjälm på honom för alla ljus? Eller bara, hur gör man?
Ja. Ni får jaga.
Vi får jaga.
Ni får jaga. Jag ska
det
sitta och ta
blir
ett
bra
vin
med
mina vuxna. Det är lite lugnare nu innan barnbarn kommer. Det kanske dröjer ett tag. Men man får passa på att se. Då får man, för annars är jul väldigt förknippat för mig med mycket barn.
Aha.
Men lärde mig när jag hade varannan jul och inte hade barn. Att då ville inte jag vara i närheten av andra som hade barn. För då saknade mina egna så mycket.
Såklart.
Så då valde jag att göra andra. Jag och syrran var i New York en gång. Vi åkte skidor i Åre. Så att det blev något helt annat. Vilket blev väldigt fint.
Ja, men kontrasterna
för jag vet
också.
Ju många som då separerar och så ska det bara bli varannan jul, att det är så här jättejobbigt. Men att man hittar så här, okej, men nu är det som det är.
Mm.
Vad kan vi göra istället? Istället för att sitta där med alla kusiner och syskonbarn och sånt där. Man bara, vad är mitt barn då?
Ja.
Att göra någonting annat. Det är väl, för julmusiken finns där som man kan tänka på.
Som man kan tänka på allting ändå.
Exakt.
Så är det.
Men lycka till nu med allt skrivande inför det. Ser fram emot det och hela turnén. Kommer ni när till Stockholm?
Ja, då har vi avslutat på Cirkus. Ja, vad är det? Den 22 december tror jag.
Då tror jag att jag är här.
Nej men gud, då
ska vi.
Då får du
då ska
komma
jag gå.
Dit.
Och som jag ska
och
njuta.
Och vad jag ska sjunga All I Want For Christmas
exakt,
Is You.
Exakt,
för dig.
Exakt. Gud vad härligt, vad roligt. Du, vad är du nyfiken på?
Oj, jag är ju nyfiken på allt. Men då måste jag alltså... Ja, men jag är nyfiken på... filmbranschen.
Nu kommer det
massa drömmar här igen. Så här, ännu mer skådespeleri. Men gud, jag kan inte svara bara sådär.
Men du är nyfiken på filmen.
Ja, gud ja. Jag är jättenyfiken på det. Men jag tror, ja, det har väl att göra med att man skådespelar i det, att fördjupa det lite. Och hur funkar det liksom att spela in en film eller serie? Hur gör man?
Så. Och där kommer skådespeleriet så nära också, för kameran kan ju verkligen komma nära. På scenen är man ju en liten bit ifrån.
Ja, precis.
Men då är det verkligen nära.
Ja, hur håller man fokuset? Allting tycker jag. Hur funkar det liksom?
Spännande. Alltså det är så otroligt kul att följa dig. För du, nya utmaningar hela tiden. Och de flesta utmaningar har du faktiskt antagit och gjort dem fantastiskt. Så nu bara följa dig vidare.
Ja, tack så
mycket.
Och sen
nästa år så ser vi dig i Funny Girl också.
Precis.
Vi ska käka lite på det, tänkte jag. Men vi ska avsluta med en låt som du har fått välja.
Just det.
Ja. Circle of Life.
Ja, precis.
Jag tänker inte ens ta några fler toner när du är här. Men,
ja, den betyder mycket för mig. Ja, precis. Den blev Gibsons låt under tiden han låg i min mage. Så spelade vi den för honom. Så den har också fått en djupare innebörd för mig nu då.
Då tar vi och lyssnar på Circle of Life. Och tusen tack Sanna för att du kom.
Tack för att jag fick komma. On the endless round, it's the circle of life.
I nästa veckas avsnitt möter jag artisten och min fina vän Andreas Lundstedt. Vi pratar om hur han ända sedan han var barn älskar att stå på scenen. Och om hur hans föräldrar så fint och självklart tog emot honom när han berättade att han var homosexuell. Vi pratar om hur det var att i 10 år hålla hemligheten att han var HIV-smittad. Och hur han till slut vågade prata om det. Andreas berättar också om vad den tiden har lärt honom och på vilken plats han är idag, både i sig själv och som artist. För idag har han verkligen hittat sitt varför när det gäller sitt jobb. Och han berättar också om kärleken till sin publik. Så missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.